filosofer som letar efter ett sjätte sinne som bara blinda har. Förslag till sterilisering av de som inte ser. Klumpiga hjälpmedel som skälpte mer än de hjälpte. Ja, det var några glimtar ur dansk och internationell synskadehistoria som presenterades under en temakväll, eller aftenkonsultation, på Danmarks medicinhistoriska museum, Medicinsk museum, före jul. Och Skånes taltidning var där.
En märklig blandning av ting i skåpen här. Djurar, skenben, bäckenben. Inga ögon här dock. Jo, här har vi en ögonmodell som stirrar på mig från en hylla bakom glas.
Udviklingen går fra sådan en idé om, at blinde er sådan nogle supranaturale væsener, hvis på grund af deres frarøvede enesans, så har fået forhøjet alle deres resterende sanser.
Historikern og curatorn Jakob Kærgaard er ansvarig for Medicinsk museums blindhistoriske samling. Og han berättade hur blinda nästan betraktats som övernaturliga väsen då frånvaron av syn skärpt övriga sinnen eller kanske till och med utvecklat ett sjätte sinne.
Och de här förhöjda sanser, den prövar man så att placera i ansiktet. Så huden i ansiktet är ansvarig för att man som blind kan uppfatta förhindringar i ett rum.
En teori var att blinda kunde känna färger med fingertopparna, en annan att det var via ansiktshuden blinda uppfattade hinder i ett rum. Den franske 1700-talsfilosofen och encyklopedisten Denis Diderot tänkte sig att blindas förmåga att uppfatta ett rum satt i pannan. Andra letade på annat håll i ansiktshuden.
Och det är så olika utläggningar av precis var i ansiktet den liksom är placerad, men där är så någon forskare där går till bidet där i start omkring århundradeskiftet med 1900. De försöker liksom att utföra någon försök och den första det är William James och han tillskriver det så ett tryck i det inre öra på den tympaniska membran.
Och det här motsades först i början av 1900-talet när forskare menade att det är tryckförändringar i innerörat som hjälper blinda att orientera sig.
Det är alltså senare någon där tillskriver det istället för hörelsen av ljud där är den essentiella för blinda till att förstå det rum de befinner sig i.
Och så småningom att det alltså är främst genom hörseln som det här sker.
Ja, man kan säga att det måske handlar om förståelsen av vad det är man upplever. Där går vi emellan vetenskap och förståelsen av det upplevda. Så måske har Diderot rätt. Han tillskriver det en känsla i ansiktet. Hur känns det för dig att veta det här? Och så säger de, när jag går in i rum så känns det som en känsla i mitt ansikte.
Och forskare som idag vet detta kan fråga blinda hur de upplever rummet. Och faktiskt ändå få samma svar som på Diderots tid, säger Jakob Kærgaard. Cirkeln är sluten, men nu vet man att svaret finns i örat och inte i ansiktshuden.
Så på den måten kan man säga att ringen är slutet. Vi har bara fått lagt all vetenskapen på antagelsen.
Under temakvällen handlade det också om de stora institutioner av samma typ som den svenska Tomtebodaskolan som började organiseras under 1800-talet. Docent Jesper Watzikau har bland annat forskat i psykiatrihistoria och är knuten till Medicinsk museum som gästforskare. Han talade om den stora inspärrningen av personer med funktionsnedsättning och jämförde synskadade och personer med andra diagnoser.
Ja, men alltså det där måste ju överraska mig lite, det var att de historier man får är egentligen rätt ens i förhållande till alltså det har olika forskningsgrenar, så det är mycket de samma historier man möter.
Och olika grupper inom omsorgsinstitutionerna hade mycket gemensamt, men skilde sig också åt, menar Jesper Watzikau.
Många psykiatriska patienter, de är där närmare för livstid, i alla fall när det är sån i 50-talet, 60-talet.
För synskadade gällde alltså oftast att de skulle ut från institutionerna, medan personer med psykisk sjukdom kunde låsas in på livstid.
for blindeforsorgen. Der kommer mange ud, og der er jo også et arbejde, måske man kan få, når man er, ligesom har været igennem den der oplæringsproces.
Men i Danmark diskuterades också sterilisering av synskadade med ärftliga ögonsjukdomar och även förbud för dessa personer att gifta sig.
Det blev diskuterat alltså utifrån en eugenisk tanke om att det var arvliga, som man kallar defekter, som man kunde överföra till barn.
Och när var detta?
Det var i 30-talet.
Och vad var det som gjorde att det inte blev så?
Att det kom också en offentlig debatt om det, där det var representanter som sa att det kunde man inte göra.
På grund av motstånd i samhället drabbade detta aldrig blinda och synskadade, medan andra funktionsnedsatta steriliserades. Och Jesper Wetzikau menar att danskarna dessutom inspirerade tyskarna till det som i praktiken kom att utvecklas till Nazitysklands utrotning av personer med funktionsnedsättningar.
Alltså, Danmark var ju in i föran den danske lov från 29, det var faktiskt för det kom i Tyskland, kan man säga. Så Tyskland kikade faktiskt lite till Danmark när de begynte att lägga deras lovgivning.
Men tillbaka till historikern Jakob Kægaard och en helt annan vinkel på hur det danska samhället förhållit sig till synskadade. Jakob visar ett par ganska klumpiga 70-talsglasögon ur museets samlingar.
Det är en Sonic Guide brille som har varit använd till att avståndsbedöma både på form och material.
Glasögonen är kopplade till en liten signaldosa som den blinde höll i handen och som sände ut ultraljud mot föremål i omgivningen. Omtolkade dessa till ljud som örat kan uppfatta och skickade tillbaka dem till öronproppar i glasögonskalmarna. Sen skulle den blinde lära sig vilket ljud som betydde ett visst hinder och var det fanns. Men de som provade manicken klarade sig ofta sämre med än utan det här exemplet på vad Jakob kallar seendes välmening och teknikbegeistring, utan koll på synskadades behov.
Jag vill säga det är ett exempel på seendes välmenenhet, men fullständigt missförstådd förståelse av vad det handlar om. Det är också ett exempel på teknologibegeistring, var man glömmer brukaren.
Och du sa att den har ni många av här i museisamlingarna och att de är alldeles nya. De har alltså inte använts särskilt mycket.
Nej, som oftast när vi har museumsgenstanden som är i så god stand, så är det enten för att det har blivit producerat exceptionellt många av dem, eller för att de få där blivit producerat inte fungerade särskilt gott.
Och Jakob Kægaard konstaterar att även antalet oanvända och ursprungligen svindyra ultraljudsglasögon bekräftar att de inte fungerade.
Och i det här tillfället, när man vet att den kostade 20 000 kronor i 1976, så må man som levnadsslutning säga, så är det nog för att den inte virkade.
Få personer med blindhet hade kommit till temakvällen. Dansk Blindesamfund hade stor fest samma kväll. Men vi hittade Camilla Hansen som fällde ihop den vita käppen och sammanfattade sina intryck.
Det var egentligen mest det här med att hur många olika sån runt omkring i Europa undersökningar man har lagt av det här med hur vi förnimmer eller vad vi nu gör, det vi går förbi eller ett rum eller något annat. Alltså var helt exceptionellt långt från hur det egentligen hänger samman.
Ja, Camilla Hansen förvånades mest över hur mycket krut det lagts på att undersöka hur blinda uppfattar verkligheten och hur långt från verkligheten resultaten många gånger hamnat. Något som ju faktiskt även gällde ultraljudsglasögonen. En detalj som skiljer Camilla Hansen från personer med blindhet i Sverige är att hon har ett ganska stort rockmärke på sin jacka och där står ordet blind. Camilla säger att det är bra att ha om hon inte använder den vita käppen.
Det är mest bara för att visa att om jag inte går runt med min dock så är det mycket gott att ha det där på.
Och tillägger lite skämtsamt att rockmärket tillåter henne att småskälla lite om folk går in i henne på gatan.
Och mycket annat så för att folk kan se det om man kommer gående och blir ledsagad av någon när folk eller ser det. Det gör folk inte rätt tid, men det är där. Så hvis de støder ind i en, så kan jeg da tillade mig at brokke mig over det.
Avslutade Camilla Hansen, besökare på en temakväll om synskadades historia på det medicinsk-historiska museet Medicinsk museum på Bredgade nära Kongens Nytorv i Köpenhamn. Och reporter där var Dodo Parikas.